Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Rysarstunden med mig Linda.
Och med mig Alex.
Avsnitt 4 idag och True Crime igen.
Mm.
Och idag har vi 2 fall och jag tänker att vi kör igång direkt. Och först ut är den så kallade massakern på påsksöndagen. Påskdagen 1975 i Hamilton, Ohio, den var inte annorlunda än någon annan påsksöndag hade varit tidigare. Barn letade efter ägg, mammorna gjorde i ordning de sista förberedelserna inför påskmiddagen och hela familjen var uppklädda i nya fina kläder och redo för att gå till kyrkan den morgonen. Det var även en bra morgon för familjen Rupert. De deltog vid en tidig gudstjänst och samlades sedan på 365 Minor Avenue i Hamilton, som är ett medelklassamhälle nästan 5 mil från Cincinnati. Men det som hände den eftermiddagen, den 30 mars 1975, gick till historien som den dödligaste skottlossningen som någonsin inträffat i ett privat hem i amerikansk historia. James Urban Rupert föddes den 29 mars 1934. Och hans tidiga liv var oroligt och sorgligt och fyllt av kränkningar. Hans mamma Charity brukade ofta kalla honom för ett misstag eftersom hon hade velat ha en dotter som sitt andra barn. Hon hade ju redan en son. Och hans pappa Leonard var en våldsam man med ett snabbt humör och lite tid eller tillgivenhet för sina 2 söner. Pappan dog 1947 då han var 37 år gammal av tuberkulos. Och James var då 12 år och hans bror Leonard Jr. var 14. Och pappan var inte saknad. Leonard Jr. fick nu rollen som fadersfigur i familjen och enligt James så hackade Leonard på honom konstant. Leonard Jr. brukade kalla James för en vekling. Och James hade det också svårt i skolan och han hade få vänner och var alltid fysiskt mindre än sin bror. Som vuxen var James bara 1,67 cm lång och han vägde bara drygt 60 kilo. Vid 16 år var James så olycklig hemma att han försökte begå självmord genom att hänga sig själv med ett lakan. Men han misslyckades och återvände hem och fortsatte att leva ett ganska omärkligt liv. Ju äldre James blev, desto mer bitter blev han på sin bror. Och James hoppade av college efter 2 år medan Leonard Jr. tog examen i elektronik och utmärkte sig inom sport. Och för att göra saken ännu värre så gifte sig Leonard Jr. med en av de få flickvänner som James någonsin hade haft. Och Leonard Jr. fick senare också 8 barn. Leonard Jr. hade också ett bra jobb på General Electric medan James vid 41 års ålder var arbetslös och bodde hemma hos deras mamma. Och ovanpå allt det här så var James skyldig sin bror pengar. James hade nämligen förlorat det lilla han hade i börskraschen som var 1973-1974 och han hade då lånat stora summor pengar av sin bror. Och Charity, alltså mamman, hon var frustrerad över James oförmåga att behålla ett jobb och på hans ständiga drickande. Och hon hotade att vräka honom vid mer än 1 tillfälle. Och det hotet verkar ha varit det som fick James bägare att rinna över. En månad före massakern så hade James gått in i en affär och frågat efter en ljuddämpare för sina vapen. Och samtidigt hade han också köpt ammunition. Huruvida han fick köpa någon ljuddämpare eller inte, det vet vi inte. Men hans beteende försämrades på grund av en djup depression. Den 29 mars, alltså på James födelsedag, rapporterade vittnen senare att de hade sett James skjuta på burkar med en .357 Magnum längs stranden av Great River i Hamilton. På kvällen samma datum så gick James till en bar, som han gjorde nästan varje kväll. Och vid 19th Hole Cocktail Lounge pratade han med en medarbetare, 28-åriga Wanda Bishop. Hon berättade senare att James verkade vara djupt deprimerad och att han hade pratat om sin mammas krav på honom och att hon hotade att vräka honom. Enligt James så klagade hans mamma över att han hade råd att köpa öl 7 kvällar i veckan. Men han hade inte råd att betala hyran. Han ska också ha sagt att han behövde lösa problemet. James lämnade baren vid 23-tiden på kvällen. Men han kom tillbaka senare igen. Och Wanda hade då frågat honom om han hade löst sitt problem. Varpå han hade svarat nej, inte än. Och så stannade han på baren till 02.30 då den stängde. På påskdagen den 30 mars 1975 tog Leonard Jr. och hans fru Alma med sig deras 8 barn som var i åldrarna 4-17 år för att träffa deras farmor, eller Leonard Jr.s och James mamma i huset på Minor Avenue. Och James som fortfarande bodde hemma, han stannade på övervåningen och sov då han var bakfull från kvällen innan. Barnen njöt av att leta påskägg ute på gården. Och när de hade hittat äggen så kom de in igen. Och medan Charity, Alma och Leonard Jr. avslutade lunchförberedelserna så lekte barnen i vardagsrummet. Vid 16-tiden vaknade den då 41-åriga James. Han laddade sin .357 Magnum, 2 stycken 22-kalibriga handeldvapen och 1 gevär. Och sen gick han ner. Han gick först in i köket där Charity stod och gjorde i ordning Sloppy Joe's i sällskap med Leonard Jr. och hans fru Alma. Där sköt han först Leonard Jr. i huvudet och därefter sköt han Alma. Charity kastade sig mot James, antagligen i ett försök att stoppa honom, men när hon gjorde det så sköt James henne 1 gång i huvudet och 2 gånger i bröstet. Hans brorson David, som var 11 år, och 2 av hans systerdöttrar, Teresa 9 år och Carol 13 år, var också i köket och han sköt och dödade även dem. James rusade sedan in i vardagsrummet där han fortsatte dödandet. Systerdottern Anne på 12 år Leonard den tredje, 17 år, Michael, 16 år, Thomas, 15 år och John, 4 år. Han dödade vart och ett av sina offer genom att först skjuta ett skott i bröstet så att de blev invalidiserade och sedan avslutade han det med ett skott i huvudet eller hjärtat. James avfyrade sammanlagt 44 skott och 40 av de skotten träffade offren. Och det hela var över inom 5 minuter. Det enda tecknet på att en kamp hade pågått var en omkullvält papperskorg. James satt kvar in i huset i 3 timmar innan han slutligen ringde polisen. En psykiatriker ska ha vittnat om att James låg i soffan och funderade på om han skulle ta livet av sig eller inte. Men att han till slut kom fram till att självmord är en dödlig synd och han ville inte att det skulle bli hans sista gärning. När polisen kom fram väntade då James på dem precis innanför ytterdörren. Polisen beskrev platsen som ett slakteri. Det var så mycket blod att det droppade genom golvbrädorna ner i källaren. Och än idag ska man kunna se fläckar på träet. Morden chockade det lilla samhället och de som kände James hade aldrig kunnat ana att han var kapabel till sådant våld. Han var en tystlåten och anspråkslös man och ansågs vara den perfekta grannen. James greps och åtalades för 11 fall av grovt mord. Och han vägrade svara på några frågor och var väldigt osamarbetsvillig. Han gjorde det klart att han skulle skylla på galenskap. Åklagaren trodde att James planerade att åberopa sinnessjuka och sen, efter att ha blivit botad, så skulle han släppas för att ärva $300,000. James ska vid något tillfälle ha berättat för en psykiatriker att han hade sovit bort det mesta av den dagen, men att han senare på eftermiddagen hade beslutat sig för att åka ut till en skjutbana. Och på vägen ut så hade hans bror Leonard Jr. frågat honom om hans bil. Hur går din Volkswagen? Något som James hade tagit som en förolämpning. Och om det var det här som var orsaken till att han sköt hela sin familj eller inte, det framgår däremot inte. Den ursprungliga rättegången hölls i Hamilton, Ohio i juni 1975. En panel med 3 domare fann James skyldig till 11 fall av mord och den 3 juli dömde de honom till livstidsfängelse. Rättegången förklarades dock felaktig och en andra rättegång hölls i Findlay, Ohio, 20 mil norrut. Det beslutades nämligen att James inte kunde få en rättvis rättegång i sin hemstad. Den andra rättegången började den 23 juli 1975 och åklagare avslöjade nu nya bevis om skjutningen, som till exempel vittnen som hade sett James skjuta dagen innan massakern och uttalandet i baren om att han skulle lösa sitt problem. Och efter den rättegången fick han ett nytt straff. 11 på varandra följande livstidsdomar. James överklagade och en ny rättegång beviljades 1982. Försvarsadvokat Hugh D. Holbrook var övertygad om att James var galen. Och han personligen anlitade därför expertpsykiatriker och psykologer från hela landet. Den 23 juli 1982 dömde en panel med 3 domare James till 2 fall av första gradens mord. Hans mor och hans bror. Men han befanns inte skyldig till första gradens mord för de övriga 9. På grund av vansinne. Han fick ett livstidsstraff för varje skyldig punkt och de skulle avtjänas i följd. Men mellan 1972 och 1976 så hade dödsstraffet tillfälligt upphävts i USA som ett resultat av ett beslut av USAs högsta domstol. Så James kunde därför inte dömas till döden. Den dagen James blev dömd gjorde Almas mamma ett uttalande. Jag tror ibland att jag skulle vilja sätta upp honom på ett kors likt Jesus och sedan skära av en liten bit i taget. Jag skulle vilja att han skulle blöda långsamt. Men om du skriver det i tidningen kommer folk att undra vilken typ av katolik jag är. Det må hända att hennes tro kanske kunde ha ifrågasatts med detta uttalande. Men som mamma så tycker jag verkligen inte det. Det var rent av ett ganska befogat uttalande, kan jag tycka. Och hon anklagade dessutom James för 13 mord och inte 11. En jurymedlem ska nämligen ha kollapsat och dött av en hjärtattack under rättegången 1982. Och dessutom så sköt hennes man sig själv i huvudet 3 år senare klockan 4 på morgonen på påskdagen. James var 48 år när han fängslades och han satt under lång tid fängslad i Allen Oakwood Correctional Institution i Lima, Ohio. I juni 1995 hade James hunnit bli 61 år gammal och då beviljades han en första förhandling inför statens villkorliga frigivning. Men hans frigivning nekades. Liksom hans senare försök till villkorlig frigivning år 2005 och 2015. Alla försök nekades frigivning. 2015 släppte Allen Oakwood Correctional Institutions villkorliga frigivningsnämnd ett uttalande. Styrelsen har beslutat att den intagna inte är lämplig för frigivning vid denna tidpunkt. Den intagna har inte slutfört något rekommenderat program och verkar inte vara villig att göra det. Fångens journal noterar negativt institutionellt beteende. Fången tog livet av flera offer. Det har förekommit starka invändningar från samhället mot hans frigivning. Frigivningen av den här fången skulle inte vara i rättvisans bästa. James nästa utfrågning om villkorlig frigivning skulle äga rum i april 2025, då James skulle ha varit 91 år gammal. Men 2019 flyttades han dock till ett sjukhus, Franklin Medical Center i Columbus, Ohio, på grund av försämrad hälsa. Och den 4 juni 2022 dog han av naturliga orsaker och han var då 88 år gammal. I kölvattnet av morden begravdes de 11.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Offren i Arlington Memorial Gardens i Cincinnati. Ett år efter begravningen så öppnades huset på Minor Avenue för allmänheten och allt innehåll såldes på auktion. Huset städades upp, mattor lades över blodfläckarna som inte gick att få bort och det hyrdes sedan ut till en familj som var ny i området. De hade ingen aning om de skrämmande händelser som hade ägt rum i huset. Men de flyttade snart ut igen. Efter att ha lämnat huset påstod de att de hörde röster och konstiga ljud som de inte kunde förklara. Ljus släcktes och tändes. Dörrar slog igen och dunkande fotsteg hördes ofta gå nedför trappan. Och de var inte de sista som flyttade in och ut lika snabbt igen. Ett antal familjer flyttade in och ut ur huset och ingen ville bo kvar i det. Samtliga rapporterade att de hörde röster som inte gick att förklara. Och huset stod sedan övergivet i flera år. Så småningom flyttade en familj in i det och de har inte rapporterat om några märkliga händelser. Vad eller vem det än var som hemsökte huset verkade inte längre vara kvar där. Kanske hade ekot av de chockerande händelserna 1975 ebbat ut och familjen Ruperts andar hade efter mer än 40 år äntligen fått fri.
Ja, alltså här kan vi verkligen snacka om en galen och modisk påsk.
Ja, men eller hur? Verkligen. Alltså,
helt galet. Nu kan jag fatta att vad heter han? James var kanske irriterad på sin bror. Men att gå så långt och verkligen skjuta hela familjen.
Ja, alla barn.
Ja.
Alltså, vad hade de gjort för ont?
Eller hur?
Ja, och jag menar, han fick det ju knappast bättre.
Nej.
För att han gick och sköt allihop. Jag tänker om det nu var, om det bottnade i avundsjuka på sin bror.
Nej, men herregud, han dog ju där i fängelse. Var det bättre då?
Ja, men exakt.
Än att försöka lösa problemen som han hade med brorsan.
Mm. Ja, jag håller med.
Och så vart det ändå lite paranormalt där på slutet också.
Ja, men eller hur?
Men jag kan ändå tänka mig efter en sån där händelse att det blir energilämningar.
Ja, det kan jag tro.
Ja, men undrar om det verkligen är lugnt i ljuset, eller om bara de som flyttar in kanske inte var mottagliga för det.
Ja, men exakt. Ja, nej, det vet man ju inte.
Eller bara ignorera det.
Precis. Ja, det vet man ju inte. Spännande i alla fall. Just den paranormala biten.
Ja. Ja, men precis. Och helt sjukt den där andra biten.
Ja, ja, det förstår man ju inte. Liksom. Nej. Men nu tycker jag att vi går vidare till nästa fall.
En annan påsksöndag, 17 år senare, inträffade ett annat familjemord. Denna James Jewell föddes den 28 januari 1971 och han var den yngre av två syskon. Hans föräldrar hade stora investeringar i aktiemarknaden och i lokal jordbruksmark. Även om familjen hade det ekonomiskt bra så levde de relativt blygsamt. Och de undvek att stoltsera med sin rikedom som uppskattades till omkring 7-8 miljoner. Under dennes tid på college hade han tillskrivit sin fars presentationer till sig själv. Och han utgav sig för att vara en rik entreprenör när han i själva verket inte hade någon affärsverksamhet överhuvudtaget. Dennes lugner skulle av vissa tolkas som en ambitiös ung mans lugner, och ja, nog var han ambitiös. Men inte tillräckligt för att göra verklighet av sina lögner. En av Danas college-kompisar, Joel, trodde på Danas lögner och han var fascinerad av Dana och hans rikedom och framgång. Och framför allt hur lätt Dana kunde få tjejer. Joel var mycket introvert och han levde i en värld av droger och videospel. Och dejtande, ja, det var ett främmande koncept för Joel. Hans vänskap med Dana, det förändrade dock allt. Även om han inte fick lika många och snygga tjejer som Dana fick, så hade Joel det roligt på fester numera. Och han fick också träffa många av campusets elitstudenter. 1992 bad Dana Joel om en tjänst. Joel kunde inte säga nej. Då skulle ju säkert de goda tiderna få ett slut. Och Dana njöt av den lyxiga livsstilen hans föräldrar gav. Så mycket att han faktiskt ville ha allt för sig själv. Han ville inte behöva vänta på att hans föräldrar skulle dö. Det kunde ju ta årtionden. Dana kontaktade därför Joel med en säker plan på hur han skulle bli miljonär. Eftersom familjemedlemmarna alltid stod högst upp på listan över misstänkta skulle Dana skaffa sig ett lufttätt alibi i Joel. På påskdagen den 19 april 1992 kom Danas föräldrar, Dale och Glee, tillsammans med Danas äldre syster Tiffany. De kom hem efter en semesterhelg i deras strandhus i Pajaro Dunes. De hade ingen aning vad som väntade på dem i deras hem. I huset hade Joel legat och väntat i timmar på ett plasttak för att undvika att lämna ledtrådar. När han hörde familjens bil köra in på uppfarten. Glee och Tiffany hade kört till strandhuset och var de första som kom hem. De hade knappt hunnit in genom dörren innan de sköts med ett ljudlöst 9 mm automatgevär. Dale hade valt att flyga ett av sina små plan till stranden och kom hem 30 minuter senare än sin fru och dotter. Han hann inte ens se vad som hade hänt där hemma innan även han sköts till döds av Joel. När mordet upptäcktes 2 dagar senare var Dana, precis som han hade trott, en primär misstänkt. Men han var inte orolig. Dana hade ju varit på semester med sin flickvän, Monica Sent, och hennes pappa, som jobbade för FBI. Och det var ett bra alibi. Och detektiver vars intuition sa till dem att Dana var skyldig blev förvånade. Under de kommande 3 åren spelade Dana en slug liten katt- och råttalek med detektiverna. Och till en början verkade han ganska oberörd av sina familjemedlemmars död. Även om människors reaktion på sån här tragedi kan variera mycket, var Danas beteende märkligt. Detektiverna tyckte också att det var lite märkligt att 3 av Danas farbröder pekade ut honom som misstänkt mördare. Redan före den 3-dubbla begravningen för familjen anlitade släktingar till Danas pappa advokater för att blockera alla försök från Dana att plocka ut sitt arv. Dana fortsatte dock att leva överdådigt och han gav sin flickvän dyra gåvor och betalade även en del av hennes college-studier. Dana förstod inte innebörden av jobb så detektiverna funderade såklart vart alla pengar Dana spenderade kom ifrån. De var övertygade på att det var han som hade mördat sin familj och att motivet var pengar. Så de fortsatte att gräva i fallet. Och till slut gav det resultat. De upptäckte att Dana under 3 års tid hade fakturerat sin sjuka mormors konto på nästan $400,000. När utredarna upptäckte detta hade den äldre kvinnan bara $2,000 kvar att leva på och för att betala sitt leverne på vårdhemmet. Att Dana kunde lura sin mormor på det här sättet talade bara om för detektiverna att de hade rätt. Ingen gick säker från den girige Dana. Gång på gång hade polisen förhört Dana, hans flickvän, hans vän Joel. Men alla 3 fortsatte att förneka all inblandning och utredarna hade inget annat än indicier. Men Joel skulle visa sig vara en svag länk. För Joel berättade till slut alltihop. När polisen sen dök upp i Danas sovsal på collegeet för att berätta för honom att de trodde att Joel hade mördat hans familj sa han ingenting. Men hans färglösa ansikte sa desto mer. Dana och Monica som hade varit på besök rusade till en närliggande telefon och ringde. Mottagaren av samtalet, det var Joel. Och 1995 arresterades Dana för 3 fall av mord av första graden. Joel och 2 till greps också. De 2 fick immunitet i utbyte mot vittnesmål Men både Dana och Joel befanns den 27 maj 1998 skyldiga till första gradens mord på Dale, Glee och Tiffany. Båda fick 3 livstidens fängelse utan en chans till villkorlig benådning. Och än idag sitter båda inspärrade på Corcoran State Prison, ett av Kaliforniens farligaste fängelser, där bland annat Charles Manson och Juan Corona har suttit.
Ja, det kändes ju inte så slipat, tänkte jag säga, av Dana. Alltså det känns som att han ändå levde ganska bra och liksom flådigt så att säga innan föräldrarna dog.
Ja, men eller hur? Han verkar ändå ha det bra ställt. Liksom. Ja. Varför, eller jag, girig vill ha mer, såklart.
Jo, men den som gapar efter mycket mister hela stycket. Eller vad
ja, men
säger.
Exakt, ja. Exakt, verkligen.
Ja.
För det blir ändå, även om han nu hade lyckats med det här, att ingen misstänkte honom, så hade han ju inte kunnat fått ut arvet på en gång ändå.
Ja.
Det hade bara gått längre tid. Och förmodligen då fått mindre pengar under en längre tid.
Mm.
Och det var väl därför han lurade den stackars mormor.
Ja, men exakt.
Men nu kan man ha mage till att bara blåsa henne på 400 000.
Ja, men eller hur? Uppenbarligen ingen empati eller känsla för andra överhuvudtaget.
Nej.
Nej. Fruktansvärt egoistisk. Och jag verkligen tänker också att man, ja, men då sätter man dit sin kompis.
Ja. Och den stackaren, han vågade inte säga nej, för då skulle han väl liksom bli utesluten när han väl hade kommit in i gänget liksom.
Ja, men precis. Ja, nej, hemsk människa.
Otroligt hemsk.
Ja.
Ja, där kan de sitta bägge två och ruttna.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Ja. Men det var dagens avsnitt.
Det var det. Men lyssna imorgon igen.
Ja, då blir det lite spännande skulle jag vilja säga. Lite...
det blir det. Och vi pratar ju om någonting som vi inte riktigt har berört tidigare.
Nej, men exakt.
Nej.
Så det blir lite mystiskt och lite...
Ja, så. Och sista avsnittet på påskspecialen.
Precis.
Ja.
Så missa inte det.
Nej, då hörs vi imorgon.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej då.
Hej då.